hej på er och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 252 av Ångestpodden!
Yes, och idag är vi tillbaka med ett vanligt, säger jag nu med kaninöron här, ja, avsnitt.
Precis, vi har ju en paus från vår serie om kvinnohat. Mm. Och alltså wow, tack för all respons återigen.
Mm. Verkligen, alltså det är ju speciellt att göra dessa serier. Man blir liksom lite... Jag vet inte, det är ju ansträngande. Mm. Dels för att ta in all information och liksom försöka smälta de berättelser man Precis. Hör och delar. Också liksom en frustration som vi har haft i att det har varit väldigt svårt för oss att sprida de här avsnitten. Eller svårt ska jag inte säga, för ni har varit helt otroliga på att hjälpa oss. Men vi har ju inte kunnat göra det jobb vi brukar göra. Nej. Genom att liksom marknadsföra våra avsnitt, ni vet, så här, sponsra dem på Instagram och så som vi brukar göra. För det har vi inte fått för Instagram.
Nej.
Eftersom vi pratar om kvinnohat.
Precis.
Förmodligen.
Men du, hur mår du? Liksom, nu var det länge sedan jag fick fråga
ja.
Dig i poddformat.
Ja, nej men jag mår bra. Jag har haft lite så här, alltså rent fysiskt har jag inte mått så bra de senaste veckorna. Nej. Och det har inte med ångest att göra, men jag så här, jag har ju varit asförkyld, men det är så här, vem fan är inte det så här års?
Nej, men,
jag påverkas väl som alla andra av det här jävla mordormörkret.
Ja, ja.
Och sover ganska dåligt. Det kanske är att jag är orolig för någonting egentligen. Alltså att jag är liksom, ja men jag är kanske lite stressad och det har väl med det psykiska att göra, men det är inte så att jag går runt och känner på dagtid att jag mår dåligt, men jag sover ganska dåligt.
Ja.
Själv då?
Nej men jag med. Eller nej, jag sover verkligen inte dåligt, men jag är liksom jag vet inte. Jag är jätteorolig för saker.
Ja.
Alltså du vet, jag har så mycket oro i min kropp. Jag har också varit förkyld. Men jag kan faktiskt inte prata om det här. Vet du hur jag mår, tänkte jag säga, det var inte det. Men däremot har jag verkligen levt senaste två dagarna filmen Joker.
Mm.
Vi fick till och med ett mail från en som sa så här: kan ni snälla diskutera filmen Joker? Och det kan vi inte ha helt utrymme att göra.
Nej.
Eller så här, alltså tid. Men alltså vilken jäkla film.
Nej, men jag säger så här, jag såg den för typ en månad sedan. Välkommen till andra sidan.
Ja,
alla som alltså, har sett det. Den vet vad vi snackar om. Eller ja, så alla kanske inte, den kan inte sätta sig så djupt hos alla, men hos mig, det är den absolut bästa filmen jag har sett i hela mitt liv.
Ja, och alltså just att den, alltså den tar ju upp psykisk ohälsa.
Mm.
På ett, alltså den skildrar ju verkligen det på ett jättebra sätt.
Mm, väldigt rått ju.
Men du vet, med alltså att bli så jävla sviken av samhället. Mm. Nu kanske vi är spoiler här, men
spoiler alert.
Som han då blir, han som är Joker. Nej men att liksom bli sviken av samhället gång på gång, att inte ha någon man kan lita på, ingen som liksom finns där, alltså vad det kan göra med en människa.
Ja, och alltså att bli sviken redan från barnsben ju, när man lever liksom i liksom, när man har familjeförhållanden som liksom präglas av psykisk ohälsa också.
Mm.
Ja, nu ska vi inte säga mer för då känns det som att vi spoilar sönder hela filmen, men det är en jävligt bra film rent ut sagt.
Alltså ni måste gå och se den.
Ja.
Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Systembolaget.
Ja, och ni vet ju vid det här laget att vi har det här samarbetet för att vi tycker det är så otroligt viktigt att prata om kopplingen mellan ångest, psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion.
Ja, och idag ska vi prata lite om barndom utan baksmälla.
Ja.
Vad är det, Sofie?
Barndom utan baksmälla är ett initiativ som Systembolaget har tillsammans med IQ, BRIS, Trygga barn, Maskrosbarn och Childhood.
Okej, ja, och det här initiativet, det syftar ju verkligen till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande.
Precis, för alla barn har ju rätt till en trygg uppväxt. Och man kan ju tänka så här, men hur många barn är det då som egentligen far illa av vuxnas alkoholkonsumtion? Nu ska jag säga en siffra här som är hämtad från rapport 185 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Okay.
Men den siffran visar alltså att det är 320 000 barn som far illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion och alldeles för få blir sedda och hjälpta av andra vuxna i sin vardag.
Men alltså gud, det är så många.
Mm. Och det är ju lite det här som vi tycker är så viktigt att prata om, för att vi har ju nämnt det här tidigare också, men just det här med att påpeka någon annans alkoholkonsumtion. Mm. Alltså varför är det så svårt?
Ja, men jag tänker att på något sätt har vi gjort det till en superprivat grej.
Mm.
Fast att man faktiskt kan hjälpa.
Mm.
Men du, jag tänker att något av det första jag tänker att man ska göra, det är att så här, man ska inte utgå från att någon med närmare relation till barnet än en själv redan har agerat på situationen.
Nej.
Har någon annan reagerat, alltså, och visat liksom så här, jag bryr mig, då gör ju inte det någonting. Men utgå inte från det, utan gör någonting själv.
Ja, jag tänker, skulle någon redan ha agerat, så gör det inget om du gör det också.
Exakt.
Alltså man behöver liksom inte vara rädd för att bry sig för mycket.
Nej,
på något
jag
sätt.
Tänker också det.
Jag tänker bara så att vi vuxna som är runt omkring de här barnen, alltså vi måste börja se barnen på riktigt.
Mm.
Och inte typ se mellan fingrarna.
Nej, precis.
Det finns ju en sajt till det här initiativet som heter Barndom utan baksmalla. Och på den här sajten så kan man hitta en guide med massa råd på hur man som vuxen kan agera om man tror att ett barn far illa av dens föräldrars alkoholkonsumtion. Råden är framtagna av barnrättsorganisationer och de här råden utgår från barns egna berättelser om hur de hade velat att vuxna skulle ha agerat.
Jättebra och viktigt.
Ja, så ladda ner den guiden.
Och gå in på barndomutanbaksmalla.se.
Och även om vi sa att vi var tillbaka med två vanliga avsnitt nu den här veckan och nästa vecka innan serien fortlöper några veckor till, så skulle jag ändå vilja säga att nej, det här är inte två vanliga avsnitt.
Nej, nej, nej. Alltså Sofie, det här är faktiskt någonting helt annat.
Ja.
Om jag får säga det själv. För vi gästas idag av Johannes Hansen.
Men det känns lite som att jag har gästat min egen podd.
Jag med.
Alltså för Johannes, ja men jag vet inte, på ett sätt rycker han mattan under mina fötter. Eller han gjorde det under de nästan 2 timmarna vi satt och spelade in.
Ja.
Men jag blev grundad på något sätt. Alltså, okay. Vet du, jag känner mig lite lugnare inför mycket jag har haft mycket ångest över.
Jag fattar. Johannes Hansen är ju då mental rådgivare.
Yes.
Och det här är ju faktiskt väldigt intressant. Alltså han är ju som en tränare för hjärnan. Som en coach.
Men lite som en PT fast för hjärnan istället för kroppen.
Jag kan ju säga att jag tyckte det var helt sjukt för mig att lyssna på dens. Alltså nu när jag lyssnade tillbaka. För att jag kände liksom att jävlar vad jag är i utveckling i det här avsnittet. Vilket är helt sjukt. Och jag tror och hoppas att väldigt, väldigt många av er som lyssnar på det här kommer relatera. Och jag hoppas det, herregud.
Ja, men ja, jag vågar nästan
lova.
Ja.
Du gör det.
Jag var nästan.
Okej då. Men jag tror att vi kommer ha en härlig stund i hörlurarna nu.
Och vi har en del att diskutera efteråt.
Vi rullar avsnittet med Johannes Hansen.
Varsågoda!
Hej Johannes, varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Känns det kul att vara här?
Jätteroligt. Jag tycker att ni gör ett sjukt bra jobb och viktigt jobb. Så att jag är glad för att vara här.
Tusen tack.
Jag är verkligen lite, detsamma. Jag är väldigt nervös, ska jag säga. Eller lite rädd, sa jag här innan. Men ja, nu rycker
jag. Eventuellt skyddar det bakom kudden.
Ja. Nej, jag känner mest, nu rycker jag av det här plåstret.
Okay, ja.
Men för de som inte vet, vem är du?
Vem jag är? Vad fan är det för fråga? Visst mer specifik, tack. Menar du i mitt jobb vem jag är som person?
Hur kolla, det är alltid intressant med gästerna. För vissa är så snabba på att så här, jag gör det här och det här. Och då alltså att man liksom definierar sig nästan med sitt jobb.
Men jag vill veta vem du är utanför ditt jobb.
Ja.
Och jag tänker ju inte ens sådär.
Nej.
Alltså vem jag, för att jag upplever att jag är i rörelse. Alltså eftersom jag jobbar med mig själv så mycket så skulle jag inte kunna sätta, lite som att jag ska spika fast liksom tältet på något sätt i marken där jag upplever att jag kanske inte ens vill ha det på den platsen.
Nej.
Så det är en svår fråga för mig, vem jag är. Och då kommer man ju till det här man hakar fast sig, alltså var man bor, vad man heter.
Exakt.
Du vet,
ja.
Hur liksom ens kropp ser ut. Eller liksom, eller? Så att Ställ gärna följdfrågor.
Men gud vad skönt när du säger så här. Alltså nu säger du ju det som så här, att man inte liksom behöver veta vem man är. Du säger så här, nej men gud, varför måste vi definiera det?
Men det,
det är ju hur skönt som helst att säga det, för det är det jag alltid får panik över. Ja men ni vet, för att jag vill kunna säga jag heter Ida och jag är så här och så här och så här.
Men det är väl för att man vill, alltså det känns tryggt att veta alltså var man står i saker och ting, och man har typ en bild av att så här, ja men har jag ändå någon sorts grundtrygghet i vem jag är, då kan det också få storma du, lite. Sant.
Men är det det som är grundtrygghet då?
Jag vet ju fan, nej det är det väl inte.
Nej, men så här, det är klart att det, jag tänker på att någonting som alla kan känna igen sig i är ju, är du inte olika då?
Mm.
Alltså är du inte olika med olika människor?
Jo.
Är du inte olika, men det är ju i det olika jag ser. Roller? Är du inte, alltså tar du inte olika form? Jag menar, jag tycker att det är en av de mest inspirerande så här, ögonblicken är när jag träffar människor som jag upplever tar fram nya egenskaper ur mig.
Ja.
Alltså det är otroligt inspirerande att man så här, vad hände där precis?
Ja, exakt. Liksom. Men jag har ju sett det som negativt att jag är olika med olika personer, för att då tänker jag att jag är att det typ signalerar någon sorts osäkerhet.
Jag fattar. Och jag håller med delvis. Det vill säga att jag ser det lite som om man kan tänka lager i vatten. Om man ser framför sig att man har liksom ett ankare i botten som någonstans, här tenderar jag att vara. Liksom. Här ungefär förhåller jag mig. Och sen så kan, beroende på vågorna där uppe, så kan min boj på något sätt förflytta sig. Liksom. Men jag har den fortfarande hyfsat liksom, stabilt ankare där nere. Jag tror att om man känner sig att man inte har ett ankare utan man flyter helt fritt där uppe, då tror jag att man absolut kan både upplevas som osäker, vilsen och sådär. Men jag vill liksom, min kontring på frågan har ju mer att göra med att jag tänker ju inte ens sådär. Alltså, jag tänker inte vem är jag? Utan jag kanske tänker mer på frågor som vilka behov har jag just nu som är viktiga för mig? Eller så här, att jag känner en känsla av mer frihet kanske i min kalender under en viss period. Eller att jag tycker fan inte att det är okej att säga så där till människor. Och långsamt så börjar jag liksom brodera ut eller liksom kartlägga en personlighet. Men att jag skulle direkt säga så här, så här är jag och så är jag inte. Det är inte hur jag formulerar mig på dagarna. Så att, men däremot på frågan, vem är jag i min yrkesroll? Då är jag mental rådgivare. Liksom, det är formuleringen. Jag ser det som en personlig tränare på ett gym, en bra liknelse. Fast istället för att hjälpa människor att få större fysiska muskler, ska jag hjälpa dem att få tänka större. Och sen våga göra saker. Det är liksom kärnan. Och varför jag kallar mig själv för rådgivare. Jag började som inspiratör mer, ser jag det som. Alltså jag var peppad som fan, vi kommer säkert komma in på det. Jag var peppad kring personlig utveckling. Och blev liksom vidarebefordrade idéer som jag inspirerades av. Så här, kolla på allt det här. Det finns liksom lösningar på problem. Lyssna på de här grejerna som inspirerar mig. Där började jag som inspiratör. Och sen så är jag otroligt nyfiken på psykologi, så att jag lärde mig mer om coachande förhållningssätt, där man inte ens ska ge några råd eller ge svar, utan hela tekniken handlar om att ställa frågor som människor tänker sig själva bättre. Och genom att göra det över tid upptäckte jag också att så här, mitt förhållningssätt när jag gick själv i både terapi och coachning, det som jag svarade väldigt bra på var frågeteknik kombinerat med att någon sa till mig vad de såg. Så att de kunde bli hårdare mot mig. Jag till och med uppmuntrade ibland. Så här, men okej, okay, så att av den kunskapen du har av mig nu när du träffat mig två pass, vad fan tycker jag borde göra då? Så, och det svarade jag jättebra på. Och insåg att det fanns andra som gjorde det. Och det kändes jävligt ärligt för mig att så här, nu när jag har samlat på mig massa kunskap över lång tid, suttit med allt från artist till elitidrottare, entreprenörer och företagsledare, och kan liksom mappa system och mappa beteenden och lära mig av hur tenderar man att göra, hitta på problem som kanske inte finns och vad är de egentliga problemen, och hitta metodiker över tid, så kan jag då se mig själv som rådgivare idag. Det är då tidigt i en process kan ge väldigt mycket mer värde snabbt, därför att jag både ställer frågor men sen också säger, det här är det vi ska jobba med, så här ska vi utveckla dig över de kommande 6 månaderna. Och jag kommer ta på mig att jag liksom för en agenda här, vad vi tränar upp för mentala muskler hos dig, så att du blir starkare i de egenskaperna som du tycker är viktiga. Och så kanske man kommer, men de här är de här sakerna jag vill prata om. Ja, men de kommer vi lösa längre fram. Jag måste jobba med de här sakerna först. Så jag kan vara mer vägledande eller rådgivande. Så Så det är så som jag ser på min yrkesroll.
Ja, för jag tänker direkt, alltså just när du är inne på det här med att så här, att det ger någonting när någon också är hård mot den. Jag bara tänker i min liksom terapi. Jag har gått liksom flera omgångar, haft olika psykologer. Och så har jag tyckt det varit ganska skönt när jag hade en psykolog som jag beskrev liksom henne som, ja, men hon är alltid så snäll. Men när jag tittar tillbaka så var det ju inte hon som utvecklade mig speciellt mycket, utan det var ju min första psykolog som kunde vara en riktig bitch mot mig där och då. Och så här, nej, men nu gör du det här, nu ska vi göra så här. Det var ju hon som verkligen utvecklade mig. Men
och du.
Ja, ja, alltså givetvis. Men det var med hjälp av henne. Medan jag på ett sätt tyckte att jag satt väldigt mycket fast med den här psykologen som ändå var så varm och trygg och härlig att komma till, för hon bara förstod mig. Mm. Liksom. Ja, det var bara en parentes.
Men jag vill fylla på den. Jag ser ju verkligen behovet av vad man ska kalla det för stöd som är mjukare i vissa perioder av vissa människors utveckling. Ja. Det som du söker i styrkan eller i kraften eller i det utmanande förhållningssättet och som den approachen som jag väljer att ha i stor utsträckning, sen skulle jag även säga att jag kan anpassa mig så också när jag ser att människor verkligen behöver stöd. Jag tror att man ser det om man går på open sessions, min turné, där man skickar ut mickar i publiken.
Ja.
Då kommer man se skillnaden på vilket sätt jag förhåller mig till olika personligheter.
Alltså, vi har kollat på alla de här klippen.
Så det, så här, man kan ha andra approach, men i huvudsak varför jag ser att vi måste skapa en kultur där vi respekterar och ser upp till styrka. Det är svinviktigt. Alltså det, vi får inte hylla svaghet, även om vi ska erkänna sårbarhet och svaghet.
Ja, jag fattar.
Vi måste fortfarande respektera och se framför oss att en människa som tar sig igenom problem har blivit stark. Och det måste hyllas. och förstå då att när man befinner sig och känner sig bli väldigt svag, då är det ju som att man, vissa formuleras till och med som att man är en blöt pöl. Liksom, eller att
jo,
så här, man ramlar isär på något sätt. Man liksom, och det du behöver då är struktur. Mm. Alltså du behöver strukturera upp psykologin. Och vilken typ av röst når in då? Ja, en person som oftast har slagit ner sig själv så hårt så att de är liksom en pöl. De har ju en otroligt aggressiv inre röst.
Ja,
Så att ifall du har en mjuk person så kommer de inte ens fram.
Nej.
De når inte ens igenom.
Nej, precis.
Och det är därför jag ibland då kan uppleva som otroligt provokativ. Eller ibland till och med kan jag ens säga sådär liksom till någon. Därför att den personen som säger eller tänker så ser inte vår relation. De ser inte att det är precis vad personen just då behövde. Mm. För att helt plötsligt fick de en lucka i huvudet där någon kom in. Eller hur? Det kom en väldigt stark röst som kändes fortfarande kärleksfull men var så här, för i helvete människa, titta på mig.
Ja.
Och helt plötsligt så är det som att man hoppar ur sin självhypnos.
Ja, precis.
Och så är man där. Vad då? Titta, där är du ju, säger jag.
Mm.
För att där händer det någonting.
Precis.
Okej, nu kan du lyssna på mig. Så här behöver vi göra nu. Och sen börjar personen återigen skrika, sparka, se barnet framför, eller hur?
Mm.
För vi tenderar ju, om vi liksom pratar om psykologi, vi tenderar ju att reglera, alltså vi går tillbaka till barndomen när vi möter många utmaningar. Så att ifall du ser en person då som faller ihop framför dig och mår dåligt, så tenderar de att gå tillbaka till väldigt liten eller ung ålder. De är ett barn framför dig. Och barnet behöver i det här fallet då uppfostras i många fall.
Ja.
Och därför behöver de en trygg röst som fortfarande står och håller dig stadigt, tar dig i handen men går igenom det som är jobbigt med dig framför. Inte tillåter dig skrika, sparka, slåss, lämna eller gå därifrån.
Mm.
Eller liksom checka ut ur konversationen. Så att det är en anledning till varför det finns en poäng med att strukturera upp, bli mer specifik, bygga liksom stödhjul i psyket men också bli utmanad. Och inte gå med på att du får dra dina långa berättelser om varför det är omöjligt för dig.
Men hur, att lösa alltså, hur hanterar man det här då som typ anhörig? Alltså var den som ser någon bli en pöl? Alltså för det är ju väldigt lätt att bara liksom man hamnar liksom i det stadiet där man bara liksom vill så här, klappa på huvudet och bara, det är okej för dig att vara ledsen nu, alltså jag finns bara här och lyssnar, alltså det är ju typ den typiska saken som alla säger alltid till anhöriga, att men det viktigaste är att bara lyssna. Men då tänker jag ju också att man kanske hamnar i det här att man hyllar att någon är i skiten, alltså hur ska man liksom hantera det om man är personen som står jämte någon som mår skit?
För det första så är det ju den absolut svåraste frågan. Ska man börja med att säga att man måste verkligen ge dem som känner igen sig det att ja. Det är sjukt svårt.
Mm.
Så är det. Men det betyder återigen inte att vi ska lägga oss platt i det.
Nej.
Utan så här, förstå att det beror ju varför det är svårt. Snarare kan, bättre att säga, kanske säga det kan vara känslomässigt jobbigt.
Ja,
det är
precis.
Bättre formulering.
Ja. Mm.
Och snarare skulle jag säga att det är komplicerat. Och det beror på att det finns så många lager av svar.
Mm.
Skulle jag sitta tillsammans med personen och den som nu mår dåligt och hjälpa dig då att förhålla dig till det,
mm.
då skulle jag inte se det som komplicerat, för då har jag personen där.
Ja.
Men att ge generella svaret är svårt eller komplicerat på grund av att det finns så många personlighetstyper.
Mm.
Det finns olika faser av, om det är sorg eller trauma och utmattning. Utmattning är ett vanligt problem, till exempel att du liksom har kört dig själv i botten eller ja. Att du har stressat väldigt hårt och är väldigt skör. Och då är det ju liksom en konstform att se när du ska fånga upp dig, när
ja,
du ska
exakt.
Trösta dig och när du ska utmana dig.
Mm,
eller
ja.
Och därför är det ju precis som, man kan ta liknelsen till träning igen då, även om den blir kanske lite liksom lite trubbig, så fortfarande så här, hur ska jag hjälpa min partner eller dotter att bli vältränad på gymmet?
Mm.
Det är inte så här, för en PT är inte det svårt.
Nej.
Som är skicklig, men för någon som så här, ha, psykologi, vad fan är det liksom?
Ja,
är det ju såklart sjukt svårt. Så jag skulle bli intresserad, om jag verkligen är personen som vill hjälpa till, så skulle jag bli intresserad, alltså det vill säga nyfiken på att det finns människor som både skriver, poddar och du vet,
ja.
Har filosofier kring hur man gör för att utmana
ja,
det här.
Mm.
Jag skulle säga att de flesta som ställer frågan till mig aldrig har tagit nästa steg ens en gång. Och det andra är att jag skulle ofta experimentera, för det brukar vara ett väldigt bra råd, med motsatsen av det du försöker med.
Vad menar du då?
Jag menar till exempel om du just nu klappar med hårs bara.
Ah,
testa
ja,
gå andra väg. Titta reaktioner, det vill säga människor är inte så sköra som du tror.
Nej,
och det är de absolut precis. Viktigaste insikterna.
Ah,
du ska inte
fan,
tro att
ja.
Folk kan gå sönder på det
precis.
Sättet som man tror att de gör.
Nej.
Utan testa bara att vara tuff istället en gång och se reaktionen. För du kommer märka att det är en helt annan typ av kommunikation. Och du måste gå med på, som i många relationer, du måste gå med på ilska, du måste gå med på sorg, du måste gå med på smälla igen dörrar, du måste gå med på att någon kanske går iväg och hatar dig en stund och sen kommer tillbaka och fattar och förstår.
Mm.
Jag menar på riktigt så, alltså det som är fint och som jag tycker så här, att vända perspektiv och se framför sig vad jag får för typ av inbox idag. Och hur många det är som skriver att de hatade mig när de lyssnade eller hörde saker första gången.
Mm.
Och sen säger, sluta aldrig med det där.
Ja.
Det betyder sjukt
ja,
mycket för en.
Precis.
Men det är också det som fyller på att jag inte har ett problem att fortsätta stå där och vara utmanande.
Ja.
Därför att jag vet,
trots
att jag får så mycket blickar som är, vad fan säger han?
Ja, vad är det för galen?
Hur kan han kliva in och prata om att man inte får se sitt liv som speciellt? Det är ju speciellt för mig. Hur kan han gå så hårt på dem som känner så?
Mm.
Men då har man ju missuppfattat.
Mm.
Därför det gör jag inte, utan det är det som du känner.
Mm.
Känns, skulle du så här, ta fram manuset av vad jag sa, så sa jag inte
nej,
det.
Nej.
Eller, utan det var känslan av att jag gick på någonstans där det var jobbigt.
Mm.
Så att tillbaka till frågan, jag skulle testa olika approacher.
Mm.
Jag skulle faktiskt förstå att du får aldrig, nu filosofisk fråga, men jag skulle säga, du får aldrig gå med på att någon håller sin bakgrund, historia, trauman som anledningen till varför de inte kan göra saker.
Ja.
Åh gud vad det är viktigt.
Mm.
Därför att det som händer är att du suddar ut gränserna för vad som är möjligt för dig.
Mm.
Du vet inte längre. Du kan bli vilsen i, och helt plötsligt så förstår du inte när drar jag bara mina kort av trauman för att hindra mig.
Exakt.
Och när är det att jag faktiskt ska träna mig själv för att övervinna hinder. Och när är det förutsättningar jag behöver acceptera?
Mm.
Så att det handlar inte om att man inte ska gå med på att man är svag. Att man inte ska gå med på att så här, för tillfället är trött och måste bygga en bättre plan. Det är att du får aldrig se det som att det här är anledningen till att det är kört.
Nej.
För vad är konsekvensen av det? Jo, det är konsekvensen av det är att du gräver ner dig i en världsbild där du helt plötsligt ser vissa människor som att de har fördelar som du saknar.
Ja, precis.
Och då slutar du respektera styrka. Och det som börjar hända är att du börjar förakta styrka istället.
Ja.
Och då börjar du se vissa människor som att du fattar inte och du är fan en idiot.
Ja.
Gud, jag känner igen, alltså, har du förlorat dig själv i en värld av typ missunnsamhet,
ja,
när det började med att du bara någonstans råkade ha av orättvisa säkert till och med något problem.
Ja, precis.
Men i slutändan så handlar det om att helt plötsligt så börjar du se på människor som att du vet.
Man blir så jävla bitter.
Lilla, ja, jag är liksom alltid skit för mig. Och vad är det för jävla idioter som står där och berättar om hur så här. Men vi har aldrig ens pratat med dig.
Nej,
hur handlar det här om dig? Liksom?
Ja.
Och så får du ut alla känslor av liksom bekräftelse och uppmärksamhet i att hitta stora problem och hålla dig fast vid. Mm. Istället för att lösa dem.
Ja.
Oj. Oh, men du, vi frågar alltid en sak. Alltså alla våra gäster som kommer hit får den här frågan. Och det är liksom, vad känner du för, eller liksom tänker du när du hör ordet ångest?
Jag tänker instinktivt på växtvärk.
Okej. Okay. Det har ingen svarat innan, det kan jag säga.
Vad tänker du med växtvärk?
Jag har valt i min egen psykologi att se min prestationsångest som växtvärk.
Okej, okay, ja.
Och jag skulle säga att det finns ju olika typer av ångest som vi kommer säkert komma in på. Men en stor del av vad jag har känt för ångest i mitt liv har varit prestationsångest.
Mm.
För jag tog på mig väldigt stora ambitioner tidigt.
Mm.
Och därför så, vilket är rimligt, så var jag inte tillräcklig för de ambitionerna. Jag var inte bra nog än.
Mm.
Och då behövde jag ju ta mig an saker som jag inte kunde göra än.
Mm.
Och därför var jag inte säker på om jag skulle kunna göra det bra.
Mm.
Och därför kände jag över lång tid väldigt mycket prestationsångest i stort sett hela tiden.
Mm.
Och mitt sätt att copa med den var att se det som växtverk. Det vill säga att mot, eller träningsverk kan man säga, mjölksyra då.
Ja.
Alltså det vill säga nu växer mina muskler och då känns det så här. Så valde jag att se på den.
Men för du drabbades av panikångest under tidigt tonår.
Absolut.
Berätta.
Och det är väl nästa liksom nästa sak som jag tänker på när jag hör ångest.
Ja.
Det är ju en liksom bottenlös känsla av att liksom världen skakar och det finns inga lösningar på något sätt. Så det är lite som så här jordbävning i någon film liksom. Ensamhet tänker jag nog också på i det. Så på din fråga, panikångest, ja, i tidiga tonåren fick jag det. Berodde mycket på, om man ska vilja lite kontexten då, så berodde det på att jag hade en uppväxt där vi både så här flyttade mycket. Jag hade en väldigt stökig farsa, kan man säga, minst sagt. Som också lämnade familjen ganska tidigt, inte fanns där eller var närvarande.
Så ni hade ingen kontakt?
Nej, inte så mycket. Vi hade ett par tillfällen vi sågs liksom senare i livet, bland annat på hans dödsbädd. Men det var aldrig någon pappa för mig. Men jag tänker på, om jag ska se framför mig barnet som jag var, så jag liksom, om jag vill förklara mig fram till liksom någon form av panikångest, så tänker jag att det skakade och stressade familjen väldigt mycket. Vi flyttade, han drog på sig stora ekonomiska problem, vilket gjorde liksom jagade familjen, stressade på. Och när vi flyttade då så kände väl jag också att jag kanske förlorade människor nära på det sättet. Men sen förlorade jag också honom. Och så förlorade jag även min storebror då. Och så förlorade jag min mamma i stress på ett sätt. Hon var väldigt liksom skör och dålig under flera år. Och när hon började bli starkare då, jag tog väl på mig någon roll av att jag skulle liksom bära allting som ingen sa åt mig, men som händer i vissa barn. Och det andra var väl bara en känsla också av otrygghet som jag liksom, det är svårt att hitta på efterhandskonstruktioner för varför man har blivit som man har blivit, men det är väl det jag kan liksom summera i, att sen när jag väl träffade farsan i 8-9-årsåldern där, åkte jag ner till honom en sommar och över en vinter, och det var ingen bra upplevelse alls. Han var väldigt auktoritär och ena sekunden kärleksfull och sen kunde det vända helt och blev han liksom svart i ögonen. Och han hade en utskällning när jag satt på sängen, kommer jag ihåg, och han kom in och jag var ledsen för att jag längtade hem, vet jag, var 8-9 år gammal då. Eller snarare saknade mamma, tror jag. Och han skällde ut mig så jävla mycket så att jag lämnade kroppen, kommer jag ihåg. Alltså det är verkligen så här av shutdown-mekanism liksom. Och där tror jag att han satte liksom den första på något sätt så är traumat i systemet. För det var samma typ av känsla sen som kom När jag kom hem sen, morsan började må lite bättre efter några år. Och då började jag få exakt samma typ av känsla. Att det här med att liksom mattan rycks eller att det bara liksom är bottenlöst. Mörker. När jag skulle börja gå till skolan. Så att där började jag krascha och hade väldiga problem med det. Och det var första gången som jag hittade självhjälpsböcker också. För jag hade sett min mamma liksom bygga upp sig själv, kan man väl säga. Vi var ju liksom, för att ge en bild, så ville jag alltid gå och handla åt henne på Konsum. För att hon skulle bröta alltid ihop liksom inne på Konsum. Jag tyckte det var så jävla jobbigt att hon skulle liksom ställa till en scen på något sätt. För folk vet inte hur de ska förhålla sig när de börjar gråta inne på Konsum. Nej. Så jag kom ihåg när hon sa till mig att jag måste göra det här, Anders, för jag måste bli bra någon gång. Så jag måste ta mig igenom det här. Och få se, du vet, följa med henne där och få se henne bli lite obby. Men jag tror att samtidigt som jag såg henne göra det, så lärde jag väl mig också någonting. Precis. Av att hon tog sig igenom det liksom. Och hon var ett jättestort stöd för mig när jag sen började krascha på samma sätt. Så jag såg henne läsa de här böckerna, jag såg henne utmana sig själv. Så det som hände när jag började må så dåligt var att jag hittade böckerna också. Och sen började jag utmana mig själv. Så jag hade min tävling med mig själv, att jag skulle ta mig till nästa lyktstolpe.
Ja, du gjorde liksom som ett eget träningsprogram.
det är så absurt att se det som ett träningsprogram, men det var ju absolut.
Ja, men att du gjorde det med så här, alltså jag bara tänker när jag fick liksom, när jag drabbades av panikångest, alltså att jag skulle liksom utveckla något sånt själv, det fanns inte då. Men då var jag ju också den som sa, det är liksom, jag kunde ju bara tycka att allt var så jävla orättvist för att jag hade drabbats av det här och att jag liksom skulle nu behöva kämpa mig ur det liksom.
Men där var nog min mamma hon som var utmanande.
Ja.
Alltså där var hon så. Jag kommer ihåg, vi sitter på bänken utanför dörren på väg till skolan. Och då är hon, så när jag ska liksom vika in så där. Nej, men nu prova nu. Mm. Så här, i det, när man vet precis det där, i vägskälet, när man kan liksom, det är för jobbiga känslor, jag orkar inte den där liksom, så var hon ändå så här, men ge en chans i alla fall då liksom. Och då så här, muskla på, skaka av sig liksom, och sen börja gå mot första lyktstolpen liksom. Och sen komma dit och sen bryta ihop och känna panik, springa hem liksom. Och sen dag två, på igen liksom, ta lite längre och sen fortsätta så där. Sen kommer man till busshållplatsen till slut. Och så där, klarar fan inte gå på bussen och sen så hem igen och sen fortsätta på bussen, klarar av att åka till Djurås som heter, och gå av där, tänka ska jag följa med alla dit, när jag orkar, fan jag klarar inte av det liksom. Hem med bussen igen och så fortsätta bygga på liksom.
Ja.
Sen till slut så var jag där liksom, och kunde vara i skolan och sen så. Ja, men det där, det tog ju sin tid liksom. Sen ska jag ju säga att sviterna av det, eller den liksom typen av kontroll jag tog över min kropp, det är ju, på olika sätt jobbar jag ju fortfarande med det idag. Så att det var liksom inte så att mitt träningsprogram gjorde mig fri liksom, för evigt på något sätt.
Nej,
men jag tror att jag lärde mig någon form av grund i att så här, som jag haft med mig genom min karriär också.
Ja.
Både när jag skulle börja med all prestationsångest för att stå på scen eller större scener liksom, och du vet, så här, inte veta hur det skulle bli liksom.
Ja, det är klart.
Och kliva ut där. Är det samma typ av det är samma typ av röst i mig som tar mig igenom det. Och även när jag har varit liksom, haft problem i den karriären av sjukdom eller inte vetat om min kropp ska hålla eller så här saker liksom, så har det varit samma liksom, röst eller grundträning som får mig att fortsätta.
För vi, alltså du hittade ju då de här självhjälpsböckerna och vi har liksom ändå yttrat oss ganska mycket kring att vi känner oss skeptiska till självhjälpsböcker, kanske för att vi ser det som, alltså ibland känns det som att man tror att med väldigt enkla medel så ska det ske underverk liksom, alltså, och att vi då ibland har känt att vi har blivit mer stressade av att så här, men gud, jag kan inte ta till mig av de här tipsen nu. Alltså hur ska man liksom plocka ner enkla handfasta tips och liksom kunna använda dem rent praktiskt på riktigt? För att det känns, jag vet, alltså vi,
nej, men vi har ju blivit så stressade.
Ja, och så
vi, är, vi tar alltid som exempel som man har läst sedan man var liten i så här tjejtidningar. Stå i spegeln och säg att du är fin.
Ja.
Jag har inte trott på det en enda gång. Och då har jag snarare blivit så här: okej, det här funkar för alla andra, men jag känner mig asful ändå. Mm. Och det här funkar inte för mig.
Men jag kanske också har gett upp ganska tidigt. Alltså jag kanske aldrig, är det, beror det på att jag inte har trott på det från första början, eller funkar det faktiskt inte? Alltså
det är, jag tycker att det är en jättebra fråga att komma in på. Jag tycker vi ska lägga tid på det.
Ja.
Jag tycker att det går att dela upp det på två sätt. Dels går det ju att se på självhjälpsböcker som sådant. Alltså det går ju verkligen att se det som att det är ett vaskande liksom, av guld på något sätt. Alltså det vill säga, det är inte så att alla texter som står i alla böcker alltid fungerar för alla.
Nej.
Så är det ju verkligen. Mm. Men bara på det när du säger ge upp. Alltså optimism, på samma sätt som styrka. Alltså optimism förtjänar som fruktansvärd respekt.
Mm.
Alltså att förstå att vi som barn, de flesta av oss åtminstone, kommer liksom ut och är så här, typ på något sätt villkorslöst förälskade i en idé om att vi kan bli vad som helst.
Ja.
Det är ju så jävla fint. Mm. Liksom. Och sen rent symboliskt, bara när vi ska lära oss gå, så springer vi rakt in i en vägg. Liksom. Och det fortsätter så på olika sätt genom livet. Liksom. Vi vill så gärna göra det där, vad det nu än är, för nu åkte på den här resan, var en del av den här gemenskapen, gå fram till killen eller tjejen, och du vet, vi vill leva den där fantasin. Liksom. Och det är så sjukt fint.
Filmen.
Och så blir vi bara slagna i ansiktet på olika sätt.
Hela
vissa av oss får vara med om så häftiga saker, absolut. Men många av oss blir i alla fall slagna i ansiktet av livet. Om och om igen. Liksom. Här har en lavett till liksom, på andra sidan. Så. Och i det så tycker jag att det finaste som finns är att behålla det där hoppet. Om att det går på något sätt. Och jag skulle säga att det var vad böckerna i huvudsak gav mig.
Okay. Mm.
Det var det. Att jag kunde läsa om andra människor som berättade om att de hade känt precis som jag kände, men hade tagit sig igenom det. Att det gick liksom. Det var nog det absolut största för mig i det. Att så här, det finns lösningar på dina problem.
Mm.
Sen skulle jag ju säga idag med mer, liksom, mer erfarenhet av det här, så märker jag absolut att man behöver anpassa både tonalitet och principer och steg för steg guider efter personlighetstyper. Och att ska vi titta på de vanligaste listorna på i tjejtidningar och sådär, så eftersom du tog den referensen, så tycker jag att det absolut är väldigt platt.
Mm. Ja, precis.
Och jag skulle säga att mina råd idag ser ofta ganska annorlunda ut.
Ja.
Men en stor anledning till varför det inte fungerar och kallas för platta råd enligt mig då, är därför att det är råd som direkt får större delen av alla som läser dem att avfärda dem.
Ja.
För hade du trott på din spegelgrej och gått in för den, hade den hjälpt dig på riktigt.
Mm.
Därför att du själv hade fått för dig att det här funkar ju,
ja,
för
exakt.
Alla. Och jag tänker också göra det.
Ja.
Och nu gör jag det här och så går jag ut. För att den hade fått dig att gå ut, eller hur? Den hade fått dig att exponera dig för världen på något sätt.
Ja. Mm.
Sen kan man ställa sig frågan, hur mycket är det då att det faktiskt var övningen som förändrade? Och hur mycket var det att du trodde på att övningen skulle förändra placebo-grejen, eller hur? Och det är en jättesvår fråga att reva ut. Alltså hur mycket av rådgivning som är att du bara ger någon hopp nog att fortsätta framåt överhuvudtaget.
Precis.
Och vad är faktiska fundamentala råd?
Ja.
Det är ju vad jag sitter med, och det blir lite för nördigt, men det är vad jag sitter med hela dagarna. Det är hur mycket av mitt innehåll i den här sammanhanget, om det nu är ett möte jag ska ha, om det är en dragning jag ska köra, ska vara substans och hur mycket ska vara pepp?
Ja.
Därför att folk klarar inte av en timme substans.
Nej.
Utan de går sönder. Alltså det som händer är att man blir så här, det här är väldigt bra grejer, och jag håller med, det är helt rätt rent logiskt, men fy fan vad jag måste göra grejer med mig själv. Det är så här, man orkar liksom inte. Och det är substansspåret. Sen har vi peppen som är mer så här, utmana dig själv, gör grejer, kom ihåg att du har gjort de här sakerna.
Ja.
Och ifall du gör mer av de sakerna kan du vet, bara, just ja, jag har det ju.
Mm.
Jag är redan där, nu kör jag liksom.
Mm.
Den viktningen liksom, är viktig. Men tillbaka till självhjälpsböcker, det finns absolut bättre och sämre, så är det. Men att kasta iväg självhjälpsböcker liksom som koncept, det är ju att avfärda inte bara det förmodligen, utan hela litteraturen kring liksom psykologi.
Ja.
För i många fall är ju självhjälpsböcker bara ett sätt att förenkla psykologiska modeller.
Ja, mm.
Och psykologerna gillar inte det, för att de tycker att allting är förenklingar. Mm. Och samtidigt så, om vi ska nu generalisera och vara lite halvspidiga mot psykologer, kan vi säga att de är för komplicerade så ingen lyssnar på dem.
Mm.
Och där någonstans vill man hitta någon som är mitt emellan. Och det är ju några populära människor idag som har blivit duktiga på det. Alltså som både är det i grunden och sen är duktiga på att liksom formulera det på ett sätt som man bara, ah, det här känner jag igen mig i. Och då ger det enormt mycket värde.
Mm.
Så att det jag skulle i din fråga ifrågasätta däremot är ju det här, är ju hela attityden kring att jag blir så stressad av självhjälpsböcker.
Ja, men alltså att jag känner, nej, men jag tror också att, jag vet inte om det är ett problem, men jag är ju, alltså jag har varit typ skeptisk mot placebo, för jag har sett det som något väldigt negativt, för att jag har tänkt att så här, placebo är bara en, alltså en lösning som fungerar väldigt kort, sen kommer det, man kommer, alltså så här att då kommer man aldrig till kärnan av problemet, har jag typ, sen har jag ju liksom, vi har pratat om det väldigt mycket, jag har pratat om det med andra också, och ju mer tiden har gått och ju mer jag har pratat om det, insett att så här, man ska fan inte underskatta placebo.
Verkligen inte. Men det är på samma sätt, eftersom, förlåt, du får fortsätta på den tråden, men på samma sätt, vad är placebo då, om vi ska nu liksom göra ett större perspektiv? Det är ju ett mindset av hoppfullhet.
Mm. Precis.
Det är att så här, det du egentligen säger är så här, ifall du tror på något så verkar det fungera ganska bra för dig.
Ja.
Ja. Det är ingen dålig energi i det.
Nej,
det är ju det.
Ingen dålig kraft i att säga, ja, de flesta som verkar, jag menar, tittar jag på entreprenörer som skapar enorma tillväxtbolag som jag jobbar med.
Mm.
Jag menar, vad tenderar att vara den gemensamma nämnaren? Typ nästan ingenting, förutom att de bara, ja, det borde funka.
Ja, fast det jag liksom ogillar med det då, det blir att jag tänker så här att, ja, men de som mår riktigt jävla dåligt nu, liksom exakt nu, alltså om den samlade bilden blir liksom i samhället att så här, ja, men om man bara har ett positivt mindset, då hade de ju inte legat där under täcket och typ känt att de vill dö liksom.
Mm.
Alltså det känns som att det kan spä på så mycket fördomar kring, alltså, psykisk ohälsa. Alltså allvarlig psykisk ohälsa.
Absolut, och det är jag med till 100% av att vi behöver vara väldigt noga med hur vi formulerar en hel världsbild.
Ja.
Eller hur vi formulerar en kultur. Mm. Absolut. Och det är där jag tillbaka till varför jag säger att jag tycker att ni gör ett väldigt bra jobb.
Mm.
Det är ju det som jag tycker att ni verkligen har lyckats åstadkomma. Det är ju att ta bort liksom filtren av skam kring att gå till psykologen eller att, så här, att söka stöd för det, eller att vara intresserad av sin egen hälsa psykiskt, och att liksom avstigmatisera det helt enkelt. Därför jag tycker att, jag menar, jag pratar ju regelbundet också om hur jag går i terapi, eller att, så här, från scenen också, gärna i företagsforum där det slipsar liksom, för att så här, göra det till en grej av att, ja, här står jag och är stark enligt vad ni ser framför er, och jag går och pratar med människor därför att det gör mig starkare.
Exakt.
Det är smart liksom. Så det håller jag absolut med om, att vi får, det är farligt om det blir liksom en pendel som är, du har inte gjort jobbet.
Mm.
Håller med om det. Men det, för den sakens skull, får inte ta bort formuleringen, du har inte gjort jobbet.
Nej.
För det är det som är så viktigt för mig när jag står på en scen, att jag ska skapa den dynamiken så att man kan se mig prata med någon som är utmattad eller någon som har otroligt problem med stress, och se mig vara otroligt så här, bemötande och tröstande i det. Att så här, men snälla vän, vad fan, kommer du tillbaka nu efter utmattning och sätter högre mål på dig själv? Liksom, är du med? Så man känner att så här, jag bryr mig om dig, och sen kommer formuleringen, är du helt jävla dum i huvudet eller?
Ja.
Så att de kan garva åt det liksom. Så här, jag bryr mig om, vad fan gör, ska du tillbaka nu till jobbet och gå för dubbelt så mycket, är du hjärndöd liksom, så man kan få garva åt det liksom.
Ja.
Så det blir både den här liksom, vad fan gör jag mot mig själv liksom? Den känslan, man känner så här, han finns som stöd till mig, men har en rätt hård tonalitet. Därför att han så här, menar ju fortfarande på, det ligger inom din kontroll att styra en del av de här tankemönstren. Du behöver inte gå tillbaka och sätta upp dubbelt så höga mål.
Nej.
Det kan man låta bli.
Mm.
Ja, men då kommer jag ju känna jobbiga känslor. Ja. Det är det du ska typ göra en stund nu.
Ja, för jag tror det är det, att man är så jävla rädd för att känna de jobbiga känslorna. Eller så bara, ja, men om jag ändrar på mitt livs, liksom min livsstil nu, så kommer jag känna mig lite värdelös. Men det är typ att man tänker att då kommer jag göra det för resten av mitt liv.
Alltså, ja, och det är hela insikten tillbaka till det. Och jag skulle direkt sagt så här: bra att du känner dig värdelös.
Mm.
Och så blir folk så här: va? Vad fan sa han precis? För det går över.
Ja.
På samma sätt som om man tittar på träningsverk på gymmet. Jag tycker att liknelsen är så bra igen.
Ja.
Någon står där vid vikten och säger: det gör ju ont! Ja, precis. Du ska ju bli, du ska ju lära dig att hantera den här smärtan så du kan bli stark. För det är ju slutändan det handlar om. Om du kan gå med på, det är vad vi pratar om i träningsprogram för panikångest, eller om vi pratar om att gå igenom trauma eller sorgen av att förlora någon. Eller, jag menar, det är ju att gå med på att det är förjävligt. För det är det.
Ja.
Ja,
det är exakt. Hemskt. Det är skit. Ja.
Men varför har vi blivit så jävla rädda för det då? Alltså ja, den här alltså, mentala träningsverken.
Ja, alltså, varför är vi, varför stretar vi?
Gå till er själva istället. Svara på frågan. Varför är man så rädd för det?
Ja, men alltså, det för... jag gör ju det liksom. Alltså, jag stretar ju emot med allt jag har för att liksom inte känna. Nej, men ni vet så här, alltså jag måste tänka liksom, när jag typ så här i stunden, för när jag liksom har mått otroligt piss, jag tänker liksom när jag fick min första depression, allting, då har det också ofta varit kopplat till så här, ja men jag har förlorat en relation eller något har hänt så här. Och att jag, alltså jag kan liksom inte acceptera för mig själv att det är så piss, för att jag bara såhär, nej, alltså det, inte liksom att, att jag inte, jag förstår ju liksom varför det är piss och tycker att det är rimligt, men ändå så bara nej, jag vägrar känna så här. Och då gör man liksom allt i sin makt för att inte känna det. Nej, men jag ska hitta på en sak, jag ska göra det här. Ah, bara det inte känns liksom.
Mm. Och då, av den kunskapen du plockar på dig av att sitta i det här forumet, vad är rådet till dig då?
Nej, men det är ju att känna och möta de känslorna och också acceptans.
Du säger det så duktigt också. Det är så att du står i bara retoriken. Politiken som river av ett gig, ja! Och sen går du av scenen och så bara tillbaka till att inte acceptera någonting.
Men Johannes, förstår du att så här, för detta pratade vi om när vi pratade med dig innan intervjun, att vi båda är så här.
Nej, säg inte vi båda, säg nu istället.
Att
du.
Jag sitter och gör ångestpodden. Men ändå, och vet det här. Alltså jag vet ju så här, vikten av acceptans, jag har pratat om det i terapi hur länge som helst. Varför accepterar jag inte det då? Varför accepterar jag inte att det är astufft?
Svara på din egen fråga.
Ja, men jag vet ju inte.
Man kan inte ge ett svar så där fort. Du måste ju söka där du var i början. Varför accepterar du inte?
För att det är så jävla obehagligt. Och också för att jag tänker att alla andra fixar ju det här. Så att jag känner mig
det
liksom...
kan du ju inte fortsätta tro på människa.
Nej!
När du sitter och har den här podden.
Nej, jag vet. Det är det. Ändå sitter jag med människa.
Men lyssna nu då istället. Okej.
Okay. Men får jag komma på en sak till?
Nej, du får inte ta fel sak. Nu måste du tillbaka till det här igen. Okay,
jo, men jo, för det är en grej med det här. Alltså.
Sure.
Alltså det är att jag känner så här, nu skäms jag för detta. Att jag kan känna så här.
Fast bra inte, säger jag då. Bra.
De har inte riktigt känt så piss som jag.
Det har vi det. Och det här är så jävla fint att du säger det. För du kommer se, det är en hel värld som skulle lyssna på det här och säga, jag vet precis vad du menar. För du tävlar i att må sämst.
Åh gud, ja.
Det är en ganska dum tävling.
Åh fy fan. Ja, men du vet, nu skäms jag ännu mer för att jag gör det.
Och skam är inte så dumt.
Nej.
Alltså att känna.
Det utvecklar mig snarare kanske.
Ja, men det är väl snarare då en känsla som du vill kliva in i. Varför får du skam? Därför att du säger någonting inför dig själv och du tror inte riktigt på att man ska se på det så.
Nej.
Så då skäms man ju.
Precis.
Det där är inte egentligen mina grundvärderingar för jag skulle vilja vara.
Nej, verkligen inte.
Och det är så man då terapeutiskt rensar det. Mm. Det är som mental cirkulation. Vi pratar om de här delarna som man inte vill känna eller prata om.
Mm.
Så att du kan städa huset.
Precis.
Och börja säga, okej, jag har alltså ställt bokhyllan mitt i rummet. Dumt. Den ska ju stå där.
Jag måste ju för fan flytta bokhyllan. Men för, alltså, det här är en sån jävla insikt.
Men varför har inte du fått den i terapi?
Jag vet inte. Men det, jag tror aldrig att jag... alltså nu blev det så uppenbart för mig när vi hade det här samtalet. Jag bara så här... Varför har jag suttit i intervju efter intervju och tänkt så här, fast det är något riktigt så piss som jag haft då. Det är helt sjukt.
Alltså... Men det är ju också så otroligt mänskligt.
Mm.
Det är ju det som varenda person som inte ger upp sitt dåliga mående i botten har en känsla av.
Exakt. Mm.
Och i vissa fall, och nu måste vi göra det här väldigt tydligt så folk inte ser det som att så här, alla skryter om hur dåligt de mår.
Nej.
Utan det ska bli väldigt tydligt. Det är bottenkänslan. Och det är en trygghet i att jag har det ändå värst någonstans där inne.
Precis.
Sen finns ju lösningar framåt på olika sätt. Mm. Alltså det kan ju vara så att du har både, om man ska säga, kemiska anledningar, biologiska anledningar, strukturella anledningar, du vet, livspusselanledningar har hamnat där.
Ja.
Men det viktigaste av allt måste ju vara, tillbaka till det här jag pratade om hoppfullhet eller driv framåt, att ge upp den tävlingen.
Ja.
Och börja tävla för att långsamt tillsammans med sig själv bli bättre.
Det känns helt omöjligt. Så får jag inte säga. Johannes spänner ögonen i mig, känner jag.
Nej, jag tittar på dig.
Nej, men du förstår, alltså det är som att liksom, alltså det är verkligen som att det är en snuttefilt.
Mm.
Typ. Att så här...
När har man snuttefilt då? Hur gammal är man då?
Du är typ ett år. Max tre.
Är det dags att bli vuxen då?
Det kan vara så, ja. Det skulle ju kännas skönt. Det är inte som att jag vill ha en jävla snuttefilt med mig i mitt liv.
Är det så?
Ja, men ja, det vill jag kanske, för att det är ju skönt och mjukt. Men nej, jag vill ju egentligen inte det.
Och där har vi ju bottenplattan, som om man nu skulle jobba tillsammans, du och jag, så har vi ju grunden där.
Ja,
om du formulerar det starkt, att det vill jag inte ha längre.
Nej.
Nej. Då helt plötsligt finns det ju massa modeller och vägar framåt.
Ja. Det finns hopp för mig.
Jag tänker inte ge dig hopp.
Nej.
Det får du hitta själv.
Ja.
Får jag fråga bara? Mm. Alltså är det en liksom mänsklig, alltså är det den mänskliga faktorn som använder det som en så här, den här snuttefilten om vi kallar det. Är det liksom en försvarsmekanism som man liksom ger sig själv när man är då i den här botten eller när man mår dåligt, som en förklaring till varför det inte blir bättre?
Ja, men det är väl en bra formulering, tycker jag.
Ja.
Säg den igen.
Ja, men så här, att det skulle vara liksom som en så här mänsklig försvarsmekanism på varför det liksom inte blir bättre när man är i skiten. Eller liksom, om man som Ida får liksom så här, ja, men att det kommer liksom skov av...
Men det ska sägas att jag är gadd också.
Mm. När det kommer då skov av att det är riktigt jävla illa liksom.
Ja.
Att det blir liksom förklaringen så här, ja men jag vet inte riktigt, det bara var något som slog mig, så är det bara den mänskliga faktorn.
Alltså
hur sätter man sig över den då? Alltså det blir liksom bara naturligt för dig att luta dig mot att så här, ja men de har nog inte haft det alltså riktigt så illa som jag har haft det. Mm. Alltså det blir den här tävlingen på vem som har det värst. Alltså jag kan ju tänka mig att många av våra gäster har tänkt exakt den tanken. Alltså det var så sjukt bara nu när du sa det, för du har aldrig uttryckt det så till mig igen, så att så här, men, att du har tänkt den tanken att så här, ja men det har nog inte varit riktigt så hemskt som det har varit för mig.
Men jag måste ju vara tydlig med, alltså jag har ju aldrig tänkt det, när jag sitter i en intervju då kan jag ju tänka så här, vilket livsöde, fy fan, jag hade aldrig klarat av att vara där.
Mm,
men sen ligger jag ju hemma då och mår riktigt jävla kast själv och då bara, nej men det är ingen som har känt så.
Mm.
Det här liksom, alltså det här pissiga mörkret, folk är så jävla platta, jag är så jävla djup som kan känna så här.
Och det säger ju alla också, att så här, men man känner sig så ensam.
Ja!
Alltså det är bara något som alla...
Skulle man kunna lägga till en formulering där? Man gör sig så ensam.
Ja.
Det är bara ja.
Ja, men... Ja.
Ja, men man gör ju kanske det, men även om man gör det så är ju känslan ändå att jag är ensammast i hela jävla världen.
Men när är det dags att bli smartare i sina känslor då?
Ja, men hur blir jag smart i mina känslor? Jag är så känslostyrd.
Blir smartare än sina känslor, av formuleringen. Du är så känslostyrd, säger du. Hur skulle du kunna träna upp en starkare disciplin då?
Att jag inte handlar på mina känslor.
Mm. Så gör man.
Det är verkligen, men det är väl KBT?
Absolut. Mm. Du kan kalla det vilka metoder eller formuleringar som helst i teori. Ja. Liksom. Jag menar... Många har väl den typen av element i sig, både psykodynamisk och KBT-läkt.
Ja, precis. Nej, men för jag tänker ju liksom, ja men exempelvis, just nu går jag ju liksom i GAD-behandling och det är ju KBT. Min oro, jag oroar mig för allt, speciellt att folk nära mig ska dö. Och det är ju liksom KBT, att så här, ring inte hela tiden, gör inte det.
då handlar jag ju inte på mina känslor. För även om jag då vill ringa mamma och pappa 10 gånger en dag för att kolla så att de fortfarande lever, det är min känsla, det vill jag, så gör jag ju inte det.
Mm.
Men jag måste ju även ta med mig det in i allt det andra då. Allt ifrån att så här, jag ska börja tjafsa med min kille om någonting för att jag känner att nu är det så jävla fel, men jag har noll liksom eftertanke i det. Eller att jag känner att men nu var jag någonstans och de tyckte inte om mig. Nej, men jag känner verkligen att det är så. Och sen har jag då redan bestämt mig för att 4 personer hatar mig. Mm. Och så är det så jävla synd om mig. Jag skäms när vi sitter och pratar om det här, förstår ni? Nu har jag nått min kärna. Nu. Det känns som att du är även i lag med
nej, det är jag inte. Jag sitter bara
här. Titta här. Det är också, kan vi bara dra den referensen, är ju så bra. Därför att du säger det. Det som händer när du börjar dela med dig av det är att då känner du dig också ensam.
Ja.
Och sen så känner du skam.
Ja.
Ja, skam är ju lika med ensamhet ofta. Man drar sig undan för att man tycker att det är fel på
en. Exakt.
Det vi gör sitter här. Till och med när du sa till mig, nu tittar du på mig med en blick som var så här. Så där får man inte göra. Jag tyckte ingen skillnad nu från när jag tittade då. Men det som hände var att just då så exponerade du saker hos dig själv.
Exakt.
Som du inte brukar göra.
Nej.
Och då känner du dig mer utsatt, fast i samma blick.
Mm.
Och det vi vill är ju precis det du gör nu. Alltså det vill säga, delar med dig av det där och inser att du kommer fortfarande vara tillräcklig för oss.
Ja.
Det är lugnt. Det är hur lugnt som helst allt du säger. Det är inget fel alls.
Nej.
Jag är helt så chockad.
Ja, men ni förstår med det.
Nej, men ni förstår att jag liksom, alltså också slår det ju mig den styrkan man känner själv i att sätta ord på det. Fy fan vad det är skönt.
Men styrkan också som vi måste förstå, en person i ditt fall, och det kommer ju alla som både lyssnar och känner dig känna igen liksom. Du är ju en otroligt stark person. Men du lägger ju otroligt mycket av din energi på den typen av energier som går iväg och börjar tänka på vad alla andra gör eller vad de tycker, eller du vet, går ut i det andra på något
exakt.
Sätt liksom, så visar jag med händerna här liksom, att det är som tentakler ut liksom, i verkligen. Världen.
Mm.
Det jag menar, bara samla in dem då. Och det är ju mer en kommunikation av att så här, förstå även energin av det du håller på med.
Ja, precis.
Att säga, varför ska du vara där borta mentalt när du kan vara här?
Ja.
Och det är därför jag kom in på när vi pratade i försnacket också. När vi, så här, dels så ställde jag formuleringen, hur kommer det sig att ni kan ha podden när ni, och ha kvar era problem?
Ja, precis.
Jag tyckte det var en rolig formulering.
Ja, ja, det är faktiskt det. Ja.
Det är den ena, men det andra är ju, men så här, ni vet ju också vad en del av lösningarna är, och när det kommer framförallt till att samla energin på det där sättet. Jag menar, jag vet ju vad 10 minuter meditation om dagen för dig, att det skulle förändra typ hela ditt system.
Mm.
På riktigt. Därför att du är en så tydligt exempel på en personlighetsprofil som svarar så bra på det, men också är så långt ifrån det.
Ja, extremt långt ifrån det. För det tycker jag är skitläskigt.
Och det är så jävla så fint att du säger det, för det är så jävla viktigt att komma ihåg att det är ju precis därför du ska göra det.
Mm.
Därför att det finns en föreställning eller en, liksom här, en påhittad rädsla av att om jag sitter där och mediterar så kommer det hända saker med mig.
Mm.
Och jag kommer möta grejer som att någon bara liksom plockar fram monster.
Ja.
Liksom.
Jo, men så, men det är exakt så jag tänker.
Ja, och det är inte så det funkar.
Nej.
Det som händer är att du kommer sitta och känna, är det så här det känns att vara avslappnad? Jaha, vad samlad jag känner mig. Vad skönt, jag reder ju, jag vet ju vad jag tycker om det där.
Ja.
Det är vad som händer.
Och jag tänker ju, alltså jag har ju alltid sagt det så här, nej men det är inte för mig. Alltså jag vet inte vad som skulle hända i mitt huvud om jag satt mig.
Bara formuleringen, förstår du vad det är att skapa ännu fler liksom rädslor kring det? Ja. Det är så här, jag vet inte vad som skulle hända. Det är så här, vad skulle hända? Du sitter och andas och sorterar tankar i 10 minuter.
Headspace har jag laddat ner. Det är ett steg, tycker jag ändå.
Vi får hålla dig, följa upp dig på den. Det tycker jag är inspirerande. Men just bara förståelsen för att det som man känner och som man kommer känna på många som känner igen sig i den typen av liksom utmaningar som du formulerade alldeles nyss, eller känner igen sig de känslorna, det är väldigt det är en väldigt hög frekvensenergi. Det är väldigt liksom vibrerande. Det visar jag med händerna, liksom vibrationer. Att det är så här, det liksom. Och det man vill få till är så här, men nej, lugn. Andas, var här liksom. Och sen i de perioderna när du är där tillsammans med människor. Jag tror att varför den här podden ger dig mycket är för att du blir närvarande.
Ja, extremt.
Eller hur?
Ja.
Så tillsammans med någon som berättar om någonting som du går in i fullt med dina känslor som du berättade precis alldeles nyss, så är du helt där.
Mm.
Och det är en otrolig känsla av rymd och frihet och som så här, åh, vad jag känner mig här.
Ja, verkligen så.
Eller hur?
Ja.
Och det är den jag söker efter, fast i meditation hos dig.
Ja.
Och du ska kunna hitta den regelbundet.
För du vet, jag är så här, jag kan inte ha det tyst ens. Alltså om jag är hemma själv och så här ska sminka mig, alltså jag måste ju ha på en podd, musik, alltså jag måste ha någonting som pratar, för att jag bara, nej, jag vågar inte vara själv bara med mina tankar.
Nej, men vet du vad det första uppvaknande för mig var?
Nej.
Som var så sjukt självklart när Johannes sa det.
Var?
Så här, varför frågar ni vem jag är? Hur ska jag kunna veta
nej,
det?
Nej.
Alltså du vet så här, jag har alltid sett, och det säger jag ju också, men jag har alltid sett det och känt det som att så här, är man inte alltid en och samma, så är man en person som typ vänder kappan efter vinden och bara så här jätteosäker.
Mm.
Men det är väl självklart att man inte är samma person. Det är väl det som är så fint med att ha nära relationer, för då känner man ju att man verkligen kan vara den man precis vill vara.
Jag vet.
Men det är ju helt omöjligt att känna det hela tiden. Mm.
För mig var det ju väldigt, alltså du vet när Johannes säger så till mig, han bara, men svara på din egen fråga.
Ja.
Alltså du vet, så här, jag bara, gud, jag har så mycket svar inom mig,
precis,
som jag på något sätt blundar för och inte riktigt vågar se.
Ja, jag tror också att det inte alltid, mycket handlar ju om att man inte vågar se dem eller säga dem högt. Men mycket tror jag man har inom sig som man inte har den blekaste aning om att man har.
Ja, men det är sant också. Men alltså du fattar just det här med att så här, när han bara, men svara på din egen fråga.
Mm.
Och jag, så kan jag det liksom. Mm.
Men också hur jag faktiskt ska börja se lite på ångest som växtverk.
Ja.
Som Johannes sa. Alltså jag menar, ingen förändring ska ju vara bekväm. Alltså
nej,
saker och ting måste få vara lite jobbigt. Jag tror vi, gemene man idag, är ganska rädda för att saker ska vara jobbigt. Vi vill inte ha det jobbigt någon gång.
Nej, men något annat också.
Mm.
Gud, vi bara matar. Men alltså du vet det här med självhjälpsböckerna då?
Mm. Ja.
Nej, men det, jag är fortfarande kluven.
Mm.
Men Nico tyckte så här, gud, det här blev jätteabrupt slut.
Ja, och så här är det ju att nu pratade vi ju mest, eller det var ju mest Ida och Johannes som pratade.
Ja.
Men i del två då, alltså, som släpps nästa vecka, då tar vi oss an min ångest.
Ja, det
gör
vi.
Skit.
Vi kastar oss över den.
Ja, det gör
men
vi.
Men tror inte vi lämnar min heller.
Nej.
Den kommer, den äter sig in.
Inte helt och hållet gör vi inte.
Mm.
Mm, den är där.
Så Johannes kommer tillbaka nästa vecka.
Men yes,
jag skulle vilja tipsa om Johannes böcker. Han har skrivit två stycken.
Ja.
Och den första, den heter Fuck Your Fears, utmana dina rädslor.
Ja.
Och den andra heter Tough Love, det mentala träningsprogrammet som maximerar din potential.
Yes, och jag vill tipsa om, det här är faktiskt ett väldigt spännande koncept skulle jag vilja säga, som Johannes har. Han har någonting som heter Open Session, som är en utmanande inspirationsshow, men där man liksom kastar ut frågor till publiken, alltså någon från publiken kommer upp på scenen. Du vet, sånt som man känner att det här hade jag aldrig vågat.
Nej, men du, när du och jag tittade på det tyckte vi det var väldigt spännande.
Ja, det såg skitspännande ut.
Ja.
Det finns fortfarande biljetter till den 3 december i Göteborg och den 3 mars i Stockholm.
Mm.
Så gå, spring och köp biljetter.
Mm, men du, alltså, är vi nya människor nu då?
Nej, men jag har lite landat i att jag ska gå med på att saker och ting är för jävligt ibland.
Acceptansen alltså?
Ja.
Den visste jag redan innan, men jag har svårt ändå.
Mm. Ja, det är ju, alltså det är ju lätt att så här, bara, nu ska jag ta tag i det här, men sen applicera det i verkligheten och göra saker och ting i praktiken. Det är ju det som är det svåra.
Mm-hmm, mm-hmm.
Men man får öva.
Ja.
Men vi hörs igen nästa vecka och då liksom slungas vi in i min skit så att säga.
Och vi kommer ju också till lite mer slutsatser då.
Ja, mycket mer.
Mm.
Ha det bäst, så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Hej då!
Hej då!